program fra Hope Channel Norge. Velkommen til Helseexpo. I denne serien får du praktiske råd og nyttig kunnskap fra en lang rekke eksperter om hvordan du kan ta vare på din fysiske, psykiske og åndelige helse. I dette programmet, hvordan unngå en hjertesmell? Vi hører lege og professor i ernæring, Serena Tonstad.
Så hvordan unngå et hjertesmell? Og de viktigste prinsippene for forebygging hjerte- og karsykdom satt opp her. Kjenn din familiehistorie. Kjenn ditt blodtrykk, kjenn din kolesterol, og så kommer det med diabetes eller fedme over magen. Det de fire viktigste risikofaktorene som vi har for hjerte- og karsykdom. Og det de som har en god del arvelig påvirkning. Mens i midten har jeg satt de fire prinsippene for forebygging, og det der vi har masse vi kan gjøre. Og de fire prinsippene for forebygging fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt og medikamenter. Og vi prøver å bruke litt tid på alle disse prinsippene. Men du kan ikke begynne med de i midten hvis ikke du har de fire som i hjørnene på plass. Hvor mange av de risikofaktorene har du som de som i hjørnene? Og så, hva gjør vi med dem? Først litt om familie. Vi har et program på Ullevål. Hvor alle som kommer inn på hjerteavdelingen med en for tidlig hjerteinfarkt eller hjertehendelse eller blokking. Og vi skriver et brev til disse her og sier til dem, fordi du har fått hjerte- og karsykdom i ung alder. Og så det mange kvinner som protesterer og sier, jeg ikke ung i det hele tatt. Jeg 64 år eller 63 år. Men når det gjelder hjerte- og karsykdom så det en ung alder. Sånn at menn før 55, kvinner før 65 som har kommet inn på sykehus og med en hjertehendelse, de får alltid tilbud om at deres søsken og barn, voksne barn, kan teste seg for risikofaktorer og få behandling. Fordi dette en så viktig faktor. Så har jeg satt opp her da høyt blodtrykk som nummer 2. Og vi merker her at det en svær økning av blodtrykket i forhold til alder. Så fra alderen da, cirka 30 år til 80 år, så øker jo antall i befolkningen som har høyt blodtrykk. Og tidligere har vi tenkt at dette en helt normal økning. Og vi har sagt, jeg vet ikke om dere har hørt den regelen, om at blodtrykket ditt kan være 100 pluss alderen din. Sånn at hvis du 60 år kan du ha 160 for overtrykket. Men det helt feil. I og med at høyt blodtrykk en av de aller, aller viktigste årsaker til hjerneslag og til hjerteinfarkt. Hvorfor skal man tillate seg nettopp når man blitt eldre og trenger enda mer å unngå sykdom? Hvorfor skal man da tillate seg å få en hjerneslag og bli avhengig av andre og miste sine funksjoner? Så i dag har vi et helt annet prinsipp. Og det at uansett alderen skal blodtrykket være under 140. Og så det da undertrykket. Dere som har tenkt litt på deres egne blodtrykksverdier vet at det jo to tall. Det systoliske og det diastoliske. Og hvis jeg spør dere hvilken mer viktig? Det undertrykket eller overtrykket mer viktig? Hva vil dere svare meg? Det overtrykket som viktigere. Så igjen en ny viten som kanskje dere ikke visste før. Poenget at spesielt etter cirka 45-50 års alderen, så overtrykket ekstremt viktig. Og det nettopp fordi årene kan bli stivere med alder, undertrykket begynner å gå ned med høy alder. Og det ikke noen fordel. Også når du eldre, skal du ha et overtrykk som under 140, men den må måles i stående stilling, sånn at ikke du begynner å besvime. Det et litt viktig prinsipp. Så blodtrykket viktig. Så skal vi konsentrere oss litt mer om kolesterol. Kolesterol en av disse såkalte klassiske faktorene som vi snakker om når det gjelder hjerte- og karsykdom. Men kolesterol en av de absolutt viktige faktorene, og dette viser da økning i risiko i forhold til økning i kolesterol. Så da må vi lære litt om hva kolesterol og hvor det kommer fra. Kolesterol är ju en del av hela kroppen vår, är en del av alla våra celler. Vi tränger det. Men kroppen producerar det kolesterolet vi tränger. Vi tränger inte att spisa något kolesterol. Däremot så spiser vi fett. Fett är något annat än kolesterol. Kolesterol är en fettstoff, vaxliknande stoff. Men fett är ja, en energikilde. Och du ser den personen här som njuter en nydelig hamburger som är full av både fett, mättet fett och kolesterol. Och så kommer de fettstofferna ned i tarmen och där blir de packat in i partiklar för att bli transporterat i blodet. Dessa partiklarna då, som är fulla av fett och kolesterol, bombarderar hjärtat först. Och i hjärtat har vi massa små blodårer då, som tar emot dessa fettstofferna och på en måte prøver å gjøre noe med dem. Etter hjertet så kommer disse fettstoffene ut i sirkulasjonen. Og det som er til overs av fettet, som dere ser her, kan vi lagre i fettvev. Og det som en del av fettet brenner vi i muskelarbeid, ikke sant? Bruker det til å bevege oss, til å leve. Men så er det en del igjen. Det som är igen då blir sent till levern och här börjar vi att få ett problem. För det levern är inte något ideellt sted att börja lagra fett och kolesterol. Levern ska vara en center för alla funktioner som har med fördöjelse i kroppen och hur man förbrukar matvaror, men det är inte ett center för lagring av fett och kolesterol. Så när levern får dessa fettstofferna, vad gör den då? Den begynner da å produsere også partikler, også pakker som har fett og kolesterol, og sender dem ut i blodbanen. Disse pakkene da, som sendes ut fra leveren med fett og kolesterol, kan igjen brukes til muskelarbeid eller kan lagres. Men det blir alltid en rest, og den resten da, er det kolesterolet som ikke har noe annet sted å gå til, en enten att komma tillbaka till levern eller att avleda sig i blodårerna. Det är för att kolesterol är ett mycket värdefullt stoff i kroppen. Så att det som inte alltså hvis ikke det blir brukt kolesterol och fett så kommer det till att bli likväl behållt och inte skilt ut av kroppen. Och det stedet då som den lagrar sig där som är helt opassende, det är insidan av blodårerna. Vi har så stort som två stora fotbollbanor av insidor av blodårer i våra kroppar. Och det är väldigt känsliga celler här som då efterhand med högt kolesterol, högt blodtryck, röking börjar att släppa in fettstoffer. Och när vi har då kolesterol som avleder sig här på insidan, detta tar en del 10 år, kan vi efterhand få en åre som är fullt av fett och det är absolut fel sted för fettet att vara. Efterhand kan det då ske att på denna bakgrunden av fett som är i blodåret du får en blodpropp. Och när du har den blodproppen här, då har du antingen ett hjärtinfarkt, ustabil angina eller du har plötsligt död. Och då är det frågan, kan vi göra något hvis du är allerede på detta stadium hvor du har disse fettavleiringer. Hvis du kommer på sykehus i tide, og det vil jeg absolutt oppmuntre dere til å gjøre, så kan du få en stent satt inn. Men stent gjør ikke noe med hele sykdomsbildet som er årsaken til at du har fått en avleiring. For å gjøre noe med det, må vi få det fettet i årene bort. Og for å få det fettet i årene bort, så är det två huvudprinciper, det är kosthåll och medikamenter. Här där ser den processen igen, det har kommit en tandpastaaktiv fettstoff, kolesterol, på insidan av blodåren. Men med kosthåll och medikamenter så blir dessa avläringar tömt gradvis, de blir stabiliserat som ni ser, de blir mindre. Och så får de ett lag med dessa cellerna som är beskyttande celler, till att beskytta då blodåren från fettet här. Så du kan ha en avläring, men denna avläring här är inte farlig för det fettet är beskyttet från blodbanan i motsättning till den avläringen där. Och det är det som sker när du följer då kosthåll och tar statiner sånt som simvastatin och Lipitor och Sukor för att reducera detta. Och dessa statinerna har vi haft i många år, helt från 1984. Så reducerar du kolesterolet 35%, reducerar du de nästa 5 år risiko för hjärtesjukdom med cirka 35%. När du ska se på värdena och du har varit hos lägen och ska måla dessa här, så har jag satt upp för dere målningar som dere kan bruka som vägledarna. Det är vägledande värdier för vad vi tänker de olika värdier ska vara. Det är inte hensiktsmässigt att kun måla total kolesterol. Vi är också intresserade i att måla de underdelarna, HDL-kolesterol och triglycerider som jag har allerede snackat till dere om. Det är blodfettet. Det är det som vi helst ska bränna, men inte alltid det sker. Så leveren exporterar, som vi snackat om, både kolesterol och triglycerider i dessa packerna, och då målar du detta i blodet, och där ser att män har i utgångspunktet dårligare det goda kolesterolet än kvinnor. Det är bara sånt det är. Och då ser vi, det är en av huvudgrunderna till att kvinnor har senare hjärt- och karsjukdom än män. Vi har mer av det goda kolesterolet. Hur kan män bli mer som kvinnor? Få mer av det HDL-kolesterolet. Rökeslut och fysisk aktivitet är egentligen de viktigaste principerna. Okej, men då skulle vi se lite på kosten. Vad är den bästa kosten när det gäller förebyggande hjärt- och karsjukdom? Och inte tänk längre på att spisa mindre fett. Här är det gäller det att byta ut fett från den animalska riket med fett från fiske- och planterike. Det är huvudprincipen. Och det hörs lättvint ut. Det är inte det. Nettopp för att mjölk, mejeriprodukter, ost är en så stor del av vårt kosthåll att många inte helt finner ut hur de ska göra detta byte. Ellers är nötter här, olivenolja, många kilder till umättet fett. Det ska ersätta mättet fett. Och då är det många exempel hur du gör detta. Du väljer då den magraste typen mjölk, och här kan ni se hur mycket fett du sparar när du går över till den magraste mjölketypen. Om du brukar kött så går du över för exempel från köttdeg till karbonadedeg. Det är extremt viktigt att bruka lite pengar på de matvarorna du ska putta in i kroppen din och inte säga att här ska jag spara pengar. Och så spar mättet fett igen här, där det ser olika pålägg hur mycket forskel det gör om du går upp över till den magraste typen. Och vad är alternativet, spör jag här? Alltså, det är ingen här i detta rummet som inte liker lättrömmet. Du har allerede gått över från seterrömmet till lättrömmet. Men du ser att du har en hel del mättet fett. Det är detta mättade fettet det här som gör att levern exporterar mer kolesterol och triglycerider. Det är en av huvudorsakerna. Självfölgelig arv bestämmer det hur mycket kolesterol du har. Men mättet fett också är en väldigt stor faktor där. Så vad kan du bruka i ditt kosthåll för att få maten till att smaka gott som det gör med lättrömme som är från planterike? Istället för, vad kan du byta lättrömme med som är sunt? Va? Majonnäs, ja. Det är baserat på olja. Så du börjar att tänka på en helt annan måte. Hur kan jag ta ut fettet från det animalska riket och byta det med det planterike? En del fett också i andra produkter, till och med sån en oskyldig kex då. Men varför står den kexen i många, många månader i butiken och i många, många månader på hytta? Du kan gå från hytta till hytta och då kan du spisa kex. Och det fettet i den kexen då är omarbetet, ikke sant? Det är transfett. Det är en fetttype som gör att detta får en väldigt god hållbarhet. Det samma med pommes frites som är stekt, ikke sant? Oftast är det transfett i dem, nettopp för att den har väldigt goda egenskaper för att behålla sig. Och det är en fetttype som är oheldig, inte bara på kolesterolet, men också på det goda kolesterolet och på LPA som är ett arvligt stoff som vi har i blodet. Så det är många måter att spara det mättade fettet på. Och så nästa princip mer från planteriket. Och några av de bästa matvarorna som du kan få från planteriket är nettopp bönor och linser. Så alla vet att frukt och grönsaker är sunt, men hur sunt är det? Dere ser här att 100 gram äpple har med skall har lika mycket antioxidantaktivitet som 1,5 gram vitamin C som du tar i tablettform. Men det nästa poäng är ändå mer intressant, och det är att 85% av antioxidanter i frukt och grönsaker kommer från andra stoffer än de som du kan få i tablettform. Så det är många hundra små stoffer, små näringsstoffer i frukt och grönsaker som du aldrig kan få i något tillskudd, som du tränger och som är i alla studier visat att vara beskyttande mot hjärt- och karlsjukdom och slag. Så må jag säga ett sista ord om socker och fettbomber, som jag säger, va? Dere vet att det är stadig diskussioner. Skall du spise poteter och gulrötter? Skall du spise bröd? Skall du spise mer protein? Hvordan skall du spise? De som av oss som ser patienter hver dag vet att det du inte ska spise, det är de socker- och fettbomberna. Det är inte socker eller fett du tränger att utelukke. Du tränger att utelukke totalt i matvarorna som har bägge till stede samtidigt. För de matvarorna gör att dina regleringsmekanismer för vikten blir förstyrret. Kroppen klarar inte att hantera detta över längre tid, för det är fryktelig belönande. Kan du tänka dig något mer deilig än vafflor med lättrömme och syltetøy på toppen? Alltså det är bara en härlig kombination, och det kan du ha av och till. Men i principen, de fett- och sockerbomberna är så belönande till hjärnan att de har lätt för att öka på sig efterhvert. För de 450 kalorier du får på en sån muffins som är packat i plast och står på kiosken, så kan du istället för spisa ett helt måltid som dere ser här med 3 havreknäckebröd, kokt ägg, tomat, fiskepudding, rödbetor, purreskivor, skinka, pär och skummet mjölk. Allt detta ger dig då mycket mer mätthet och också bara 450 kalorier. Men det är klart att de matvarorna står inte färdigpackat på kioskerna. Och det är något som jag stadigt ser i kioskerna. Är det något färdig mat som är sunt att spisa? Det är nästan ingenting. Så det är en utfordring. Okej, och då har vi snackat lite om den andra hjörnen som vi hade där. Det var abdominal fedma och diabetes. Och det är inte viktigt, din BMI, din vikt, det är inte viktigt. Det är fördelningen av fettet som betyder allt. Så ta ett mål runt livet, och hvis dere vill veta vilka mål är okej, så är det runt livet för män 94 cm, för kvinnor 80 cm. För diabetes är en väldigt viktig trussel för vår hälsa idag. Den är starkt förbundet med den abdominala fedmen, i mycket, mycket mindre grad med den fedmen som är över höfterna. Och här har vi igen den situationen. Inte har bara kvinnor bedrat det goda kolesterolet, HDL-kolesterol, men kvinnor får nästan alltid höftefett när de blir överviktiga, mens män får fett över magen. Och det är en av grunderna igen till att det är mer viktigt för män att bli bekymret för sin livvidd än kvinnor. Och jag är helt emot att hela tiden i aviserna ser vi fokus hela tiden på kvinnor och kroppar, men det är män och kroppar som är mycket mer intressant och mycket mer viktig för hälsan. Det hjälper att göra något med detta, och det är inte så mycket som ska till. Här vill jag visa er en studie. Hela kvällen visar jag bara er en studie. Det är den finska diabetesförebyggingsstudien. I den studien tog de nettopp 522 personer som hade nedsatt glukosetolerans. Det betyder när de tog, som en patient sa till mig idag, en sockersjock, drack upp en sån massa socker. 2 timmar efterpå tog de blodprover och så på blodsockret då det var för högt. De var genomsnittligt 55 år. De delte dem i behandlingsgruppen och kontrollgruppen. Behandlingsgruppen skulle gå ned i vekt bara 5%. Det är inte så mycket som ska till. De skulle reducera mättet fett, som jag har snackat till er om hur man gör. De skulle öka fiber, det har jag också visat er från bönor, linser och grönsaker. Och de skulle motionera 30 minuter om dagen. Den andra gruppen, kontrollgruppen, de fick ingen av de rådena. De skulle bara komma och dyka upp en gång i året. Och någon av dem var säkert glad för att vara i den gruppen, men det skulle de inte ha varit. For da ser dere etter et par år hva som skjedde. Den behandlingsgruppen gikk bare ned 3,5 kilo. Det er ikke all verden. De hadde en BMI på 31. De hadde et høyt blodsukker. Men de gikk kun 3,5 kilo ned. Mens kontrollgruppen, de fikk også litt sånn smitte. Så de gikk ned 0,8 kilo. Men hva er det som skjedde med deres sukkersyke? Ser vi på den neste. Da hadde den gruppen som gjorde endringer, 11% av dem fikk sukkersyke i løpet av 4 år. Mens 23%, mer enn dobbelt i den andre kontrollgruppen. Så 3,5 kilos vektreduksjon, hvis du holder den over tid, er nok til å mer enn halvere din risiko for diabetes. Og mange pasienter kommer til meg og sier til meg at jeg må gå ned 40 kilo, jeg må gå ned 10 kilo, jeg må gå ned 20 kilo. Jeg er ikke interessert i å høre det der. Fordi det er ikke mulig for de fleste å gå ned så mye og holde det over tid hvis fedmen er blitt etablert. Men alle klarer å gå ned 5% av sin utgangspunkt i vekt. Og det er det som gir nesten alle helsefordelene. Så det er en veldig god nyhet. Her sier han da, which of this stuff is good for me, and which of this stuff will I actually enjoy? Og det er da utfordringen da, selvfølgelig. Ok, vi har snakket da om risikofaktorene. Vi har snakket om overvekt, vi har snakket om arv, om høyt kolesterol, om høyt blodtrykk, og da har vi røyking og dårlig form igjen. Og som dere ser, egentlig, så er de to her, røyking og dårlig form, det er egentlig de viktigste. Når du ser på hele det bildet, alle dødsårsaker, så er de veldig viktige. Se hvor lite overvekt egentlig betyr i forhold til de andre. Så derfor sier jeg til dere at den 5% vektreduksjonen er nok hvis du kommer i bedre form, hvis du slutter å røyke. Og den helsegevinsten fra fysisk aktivitet, den er mest når du er inaktiv og øker den noe. Hvis du er aktiv allerede og øker mer, er det da ikke fullt så mye gevinst. Hvordan gjør du det? Viktigste prinsipp for fysisk aktivitet i Norge i dag, det er å ha en aktivitet du gjør innendørs. Ikke kun aktiviteter som er utendørs. Og dere sier til meg, det er fordi du er utlending og ikke kan gå på ski. Og det er helt sant, jeg kan ikke gå på ski. Men det er ikke derfor. Det er fordi dere heller ikke er så flinke til å gå på ski. Eller at det ikke er snø nok. Nei, dere er sikkert veldig flinke til å gå på ski. Men så mange av mine middelaldrede pasienter begynner med aktiviteter etter mange år uten å ha beveget seg så mye. Og hva er det som skjer? Det første som skjer, en sa til meg, jeg skal begynne å spille squash. Jeg sa til ham, har du tenkt på din albu? Åh, sa han, jeg har egentlig en veldig dårlig skulder, ikke sant? En annen sier til meg at jeg skal begynne å løpe. Det er galskap for vår alder å begynne å løpe på asfalt, ikke sant? Total galskap. Du må ha en aktivitet som er innendørs, fordi fysisk aktivitet er ment å være hver dag. Hver dag trenger du å få blodet i omløp. De sier 3 ganger i uken, og det er veldig, veldig bra start, sant? Men et eller annet trenger du egentlig hver dag. Det er regelmessigheten som teller mer, hyppigheten mer enn mengden. Det er mye bedre å sette seg 15 minutter daglig på ergometersykkel enn å ta en time en gang i uken. Det holder man ikke på likevel. Det er alt for kjedelig. Så dette er noe som må være innendørs, og det er noe som er planlagt. Du setter det på programmet ditt. Hver uke ser jeg på hvilket program har jeg, og hvilke 4 dager i uken kan jeg motionere. Og dette er en like viktig del av programmet mitt som noe annet i livet, fordi det er det som gir den største delen av helsefordeler, mye mer enn hva vi spiser eller hva vi gjør ellers. Så må vi ha en liten ting til slutt om da. Avhengighet. Det er klart at avhengighet mot tobakk er både vane, psykologi, men det er også hjernens avhengighet som er involvert der. Det er mange triggere som kan gjøre det vanskelig å slutte å røyke. Jeg vil si til dere i dag at det finnes hjelpemidler. I disse dager lanseres et nytt middel i Norge for røykeslutt, så spør gjerne legen din om det hvis du har problemer med å slutte å røyke, og det er noe som du er interessert i å gjøre.
program fra Hope Channel Norge.